Adrian Pereira. Du kommer in tuffandes från Åbo. Hej!
Hej Anne, Janne.
Och Janne Strang, du är i Köpenhamn. Hur ser det ut?
Det är kallt som fan och det blåser.
Mm, och hur mår du?
Under omständigheten är den helt bra. Jag sitter med sån här, jag vet inte vad det heter, Bonjoy eller något sån här, vad de kallar det, sån här som ska hålla knä i skick, för jag lyckades knäcka knäskålen i fredags. I 7 bitar.
Var det obetalade knarkskulder?
Det var ishockey på med det där för lite utrustning.
Hur ont gör det egentligen?
Inte överhuvudtaget, det är jätteweird. Jag tänkte faktiskt, alltså jag fick såna morfintabletter, men jag har inte tagit dem nu av hänsyn till er.
Alltså,
och mig själv också.
Jag tycker inte synd om det, jag förstår det inte heller. Varför tar du inte morfin om du har det?
Kanske jag gör det när jag kommer hem sen igen, men man blir inte så jätteskarp i huvudet av dem, märker jag.
Adrian Pereira, du ser oskad ut idag.
Jag är bara så där skadad inuti. Jag tycker om att hålla mina skador inuti. Så ja. Det är först när jag börjar öppna munnen som man märker hur skadad jag är.
Det låter väldigt bra. Du kommer att prata om en film, eller dokumentärfilm, innan citationstecken, som ingen ännu riktigt har sett, men alla verkar ha en åsikt om.
Absolut. Alltså nu så har ju folk sett den. Det är ju fråga om alltså den här Melania Trumps dokumentärfilm Melania 20 Days of History. Och den hade ju biopremiär nu i veckoslutet. Och sen dess så har ju, alltså ingen ville se den innan. Och nu så har folk börjat se den. Och det här, jag tänkte att vi skulle kunna diskutera om saker och ting som hände kring den här filmen. Då till exempel att Craigslist så hade en post där man kunde se filmen och få $50 om man såg den.
inte helt dåligt, jag tycker det här är bra.
Alltså jag skulle ju tycka att folk skulle lyssna på sällskapet av samma orsak. Du får $50.
Nu skulle jag vilja vara sugen på lite Melania Trump.
Tänkte du inte berätta om vad du ska tala om?
Ah, jag glömde! Hörni, jag kommer att tala om 2 influencers som är så sjuka att de kan tävla med vilken brain rot som helst när det kommer till tokerier. Och jag kommer att prata om Jay Ma, en av världens rikaste arvingar, frågetecken, och Clavicular, de här två. Och det här blir spännande.
Men jag tänker ändå om ni skulle se mig på video skulle ni se att jag sitter och nickar, men jag har ingen aning om vad du talar om.
Tack Adrian att du håller koll på mig. Jag tänker att jag glömde mina ämnen också. Men jag är nu så jätteivrig på den här Melania-filmen. Varsågod.
Tack så mycket Anne. Ja, alltså i veckoslutet så hade Melania 20 Days of History biopremiär i USA och på Fox Network. Och som jag sa här i intro så har ju ingen av oss sett den, Anne och Janne och jag. Och det är för att vi är i Böle, och Böle är inte USA ännu, åtminstone just nu. Och det här, jag tänkte ändå att bara för att vi inte har sett den här dokumentären så det betyder inte att vi inte kan tala om den. För att alla har talat om den innan de såg den också. Det var liksom drakmedia som fyllde mitt Google med rapporteringar om korruption och den här sexskandalsomsusade regissören Brett Ratner, som ni kanske minns från 2017. Han hade liksom gett sig på 6 olika skådespelare då vi nått skede masturbera framför dem och sånt här som man gör när man är regissör. Och så var det då tal om inramade biobiljetter och personalized Melania macarons och sådana grejer. Det var jättesmaskigt. Och det här, Melania kallas nu för världens dyraste dokumentär. Alltså Jeff Bezos, så han har betalat $75 miljoner. Exakt, $75 miljoner för nöje att följa med och marknadsföra Melania Trump, hennes första 20 dagar innan hon blev presidentfru igen för andra gången, då Donald Trump blev liksom insvuren i slutet av januari 2025. Naja, så då kommer vi till min första fråga. Om ni skulle få bestämma, om vi tänker oss att Melania 20 Days of History skulle ha varit en livestream och ni får bestämma, vad skulle ni vilja se? Alltså vad ska hända under de här 20 dagarna Melania? Om vi börjar med dig Anne, för du putar med läpparna.
Oj, jag är ju kär i henne. Jag har varit det i 30 år. Jag tycker att hon är så enormt vacker. Alltså nu är hon en äldre kvinna och sådär. Och kanske lite inte så naturlig. Men alltså, vet ni när man såg hennes vackra ben där komma farandes? Hon är från Jugoslavien som det hette på den tiden. Och jag minns att jag såg henne och jag tänkte, så där ska man se ut. Jag skulle jättegärna vilja se henne lättklädd.
Och om du använder Elon Musks AI-grock så kan du ju se henne lättklädd. Det fixar ju sig hur lätt som helst det här. Så det är ju hur bra som helst, Anne.
Nej, utan du frågade vad jag skulle vilja se en livesändning. Så jag skulle vilja se henne faktiskt när hon jumpar. Och det där, att jag skulle vilja veta att hur hon tränar. Och jag skulle omedelbart börja träna på samma sätt.
Okej, absolut. Jag håller med. Jag håller inte med, men jag misstänker att Donald Trump då skulle instämma när han sa att this is very important actually. Hur är det med dig, Anne? Vad skulle du vilja se 20 dagar med Melania?
Jag är glad att Anne kunde hitta en så här fin vinkel på det här, vad man verkligen skulle kunna se. Kanske, jag vet inte, alltså jag har svårt med den här kvinnan och hela den där familjen. Så,
du borde ha tagit morfin innan, eller hur? Du borde ha tagit morfin.
Ja, antagligen. Jag vet inte. Jag är så färdig med de här människorna. Alltså, de ska trycka sig liksom in i varenda hörn och varenda liksom uppmärksamhetsskrymsle som vi bara kan ockupera. Ska man göra en sån där, så borde den ju liksom avslöja någonting eller liksom berätta någonting som vi inte redan vet om. Kanske förhållande till den här gamla gubben som hon är gift med. Eller så. Och vad vet du, hur det gick till när de träffades på de här sexklubbarna som den här pedofilringen hade. Och, alltså det är det som man skulle vilja se. Jag skulle vilja liksom se hennes plats i den här liksom Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, människohandelsringen och hennes ja, roll i den här, helt enkelt. Hur hon blev scoutad som en av de här flickorna från Östeuropa in till New York och hur det sen, vet du, gick till när hon träffade den här businessmannen. Och det där, ja, som sen blev det där valt till president och sådär. Det är väl det enda som skulle på riktigt vara intressant där. Alltså att se henne posera i några hattar och frisyrer, stora solglasögon och sådana här, det är totalt ointressant.
Okej, okay, alltså det här är ju intressant i sig, för att alltså, jag tänker ju det här med avslöjande, det är ju jättemånga saker som nu har kopplats till det här Epstein-files som du då nämner. Det är liksom Minneapolis så har nu kopplats till det att det ska på något sätt ta bort uppmärksamhet från Epstein-files. Och nu har man sagt att Minneapolis, liksom det som händer där, så nu har man tankat fullt ut med Epstein-files för man ska glömma Minneapolis. Och det här, det att Melania ska kunna vara en del av att glömma bort Epstein-files, så skulle jag kanske till och med köpa på någon nivå, inte för att du, Janne, sa det egentligen. Men jag tänker ju att svaret är ju ganska uppenbart en blandning av vad ni båda har sagt, och det är ju att ingen bryr sig egentligen vad som skulle finnas på den här dokumentären. Att det är liksom, jag har ju själv tänkt att liksom den här veckan nu, där man har fått följa med journalister och kritiker, så den påminner på många sätt liksom USAs presidentval 2016, när Donald Trump blev invald. På så vis att det fanns en helt tydlig tanke i liksom etablissemanget hur det här skulle gå till. Och då liksom i samband med Melania-dokumentären så har man talat om att den ska bomba. Liksom den ska liksom sådär, ingen kommer att gå och se på den, ingen kommer att tycka om den. Den har liksom 7% på Rotten Tomatoes. Alla har postat på sociala medier tomma biosalonger och varit sådär hehehehe, liksom sådär. Och just som jag sa, alltså Craigslist, $50, du kan tjäna $50 om du går och ser på den, du får en gratis biljett. Det enda man kräver av dig är att du sitter igenom hela dokumentären.
Men vem betalar?
No, det var ju just det som är intressant, för jag tittade på den där Craigslist liksom posten och den var ju ganska tom på den punkten, men jag tänker att det också återspeglar Donald Trumps USA liksom, så där, vem betalar det liksom, lite sådär i skymundan hela tiden. Nu kan man ju säga då att efter det här liksom prackande ner på Melania, så är alltså Melania den mest inkomstbringande dokumentären på 14 år i USA och Kanada. Alltså den har tjänat in 7 miljoner dollar på de här tre dagarna liksom, som den har funnits på biografer. Och då är det då särskilt liksom rural America som springer till biografer för att se Melania, som jag tänker att du, Anne, ska kunna vara nöjd. Jag vet inte om hon är lättklädd, men hon har alltså själv beskrivit sin dokumentär som very cinematic product, people will see fashion.
Oh.
Tackande, det skulle jag också säga. Och det är ju långt det som Sofie Oksanen också kritiserar Melania för att vara när hon skrev sitt öppna brev då för ett par år sedan. Att du ska kunna vara så mycket mer än dina snygga ben. Men Sofie Oksanen hade ju inte talat med Anne vid det här laget, så det var ju kanske sådär. Men alltså, ja, orsaken varför de har rusat dit till biosalongerna, så det är alltså... Jag skulle säga att en Bob från Staten Island, en 60-årig Bob från Staten Island, så han har liksom satt fingret på pulsen när han sa att det är to send a message liksom till alla liberala inom filmindustrin. Man vill visa dem långfingret. Liksom. Därför går man och ser på det. Det spelar alltså ingen roll vilka avslöjande finns eller inte finns. Och jag tänker ju säga att det är intressant. För att filmindustrin ägs ju av streamingjättar just nu. Att liksom när Jeff Bezos betalar sina 75 miljoner, så han tjänar ju in 100 miljoner på en halv dag för att vi alla använder Amazon.
Nej, jag vet inte, jag skulle inte kunna gå och titta på den här filmen. Alltså,
Fast du skulle få se hennes ben?
Nej, jag skulle inte. Alltså, jag vill inte ge pengar till sånt. Alltså, jag skulle kunna titta om det inte skulle registreras att, som att jag har sett på den, vet ni?
Men varför skulle du inte? Jag menar just så att du äger säkert Amazon. Du prenumererar på Amazon.
Jag brukar ha det ibland, ja. Yeah.
Men så på sätt och vis så stöder du ju redan det här.
Jo.
Men
jo.
Varför skulle du inte vilja stödja just det här?
För att det är som så extremt opportunistiskt. Jag tänker att
det finns... Korrumperat är ordet.
Korrumperat, tack Janne. Ja, det var jag som åt Jannes morfin. Det där en, att, det liksom, jag vill inte stödja så här, konkret något så här sjukt. Att jag på riktigt helt ska göra ett aktivt val. Att jag känner som att jag har lite makt att nu väljer jag bort de här benen.
Men jag tycker vi kanske borde göra det väldigt klart. Du har ju bara hänvisat till det här hela tiden. Att Bezos har satt ut 75 miljoner här. Var det 28 som gick direkt till Melanias egna bankkonto?
Ja, absolut.
Som en licensieringsavgift. Alltså, och det här är ju en direkt bara liksom gåva. Det här är ju inte, vet du, någon film som någon kommer att göra pengar på. Utan det här är ju bara en gåva från Bezos till Trump-familjen. En ytterligare gåva från de här rika människorna, bara för att visa att liksom, vet du, jag är på din sida och hjälp mig sen när jag behöver dig med politiska grejer. Sen en total alltså muta helt enkelt. 28 miljoner åt min fru. Sen har han lovat sätta 35 miljoner på marknadsföring, vilket är liksom helt fucking vansinniga summor. Så jag tycker det ska liksom understrykas att vet du, det här, så man kan beundra Trump-familjen för hur innovativa de är i sin korruption. Vet du, olika, vet du, anonyma kryptokonton, nu liksom en film, vad är det, bokdeals. Alltså allt man bara kan tänka sig. Så de är liksom genialiska på det sättet. Att man gör det liksom, det är ju basically olagligt eller åtminstone fruktansvärt oetiskt. Men att man sen gör det liksom helt i det öppna och liksom ha en 35 miljoners marknadsföringsbudget för att liksom marknadsföra den här korruptionen. Det är liksom, vi lever i någon slags upp- och nervärld.
Ja, alltså för att, ja, alltså där, en dokumentär, det har talats mycket om det här också, att en dokumentär så tjänar inte in så mycket pengar. Att det liksom är en del av dess liksom grej. Att egentligen så jag köper din tanke om att Bezos liksom försöker nu få brownie points av Trump på samma sätt som Tim Cook försöker få brownie points av liksom Trump genom att då gå på förhandsvisningen liksom i Kennedy Center. Men jag menar, om man tänker liksom just så där, alltså, när har en dokumentär varit så här omdiskuterad? Alltså liksom, skulle det kunna vara, vet du, så där, vet du, Al Gores, det här, vet du, en obekväm sanning från 2006, eller kanske den här brittiska, vet ni, systemfel som hotar världen från 2012. Alltså det var fråga om en dokumentär som handlar om klimatförändringen. Och en annan dokumentär som handlar om bankers politiska inflytande, alltså på riktigt hur korrumperad världen är. Och då tänker jag mig att antingen så kan man tänka att Trump är genialisk. Det här är den här återkommande frågan. Att är Trump genialisk, dum i huvudet eller galen? Och det som jag tänker snarare är ju det att en dokumentär i någon mån liksom, alltså, det är ett konstigt, det är en konstig genre. För vem fan bryr sig? Det är på samma sätt som en bok. Vem fan bryr sig? Liksom på riktigt. Håller ni med mig så här långt?
Nej, och jag skulle vilja prata jättemycket eller, om det här med dokumentär. Det är ju verkligen allt annat än en dokumentär. Att varför går vi inte med på att kalla det för en dokumentär? Alltså, som jag har förstått det så har ju Melania varit med i klipprummet och varit väldigt noggrann med vad som ska visas. Så det är ju bara en reklamfilm för
exakt.
Henne.
Exakt. Det håller jag helt med om.
Men varför kallar vi inte det för det? Utan att de till och med får bestämma att vad vi ska kalla det för.
No, de får
det finns inte en kategori som heter bribementary. Vi kanske borde införa en
sån. No, alltså en del av att styra hur folk talar om saker och ting och hur folk tänker om saker och ting, så det är ju en del av en autokratisk eller fascistisk liksom, hållning till befolkningen. Så det är inte så, tycker jag, i sig konstigt. Men den har ju kritiserats för just det här som du säger, Anna, att liksom Melania har varit en del, hon har ju varit verkligt mycket en del av det här, hur polerad hon får vara. Men jag börjar ju själv tänka på just det här, liksom att det att folk, alltså kan folk se det här överhuvudtaget, oberoende av vad man kallar den. Liksom, om den är en bribementary eller en dokumentär eller en reklamfilm, kan någon av oss se den med tanke på allt det som har hänt kring Trumps? Liksom att kan man se på den? Och nu menar jag inte på ett sådär postmodernt sätt att man aldrig kan lämna sin ideologi ifrån sig. Utan jag menar liksom sådär, kan du överhuvudtaget se den? Utan att hela tiden vara sådär liksom att oj oj hennes ben eller oj oj vad Donald Trump talar om apartheid i Sydafrika. Liksom, där man inte får se den förresten, de har portat den totalt i Sydafrika. På grund av det här skälet att han talar om apartheid mot vita. Men tror ni att ni skulle, om ni mot förmodan skulle se den, skulle ni kunna se den?
Skulle jag kunna, i någon slags sinnesstillstånd skulle man säkert klara av att se den. Lite så här, kanske på morfin just. Så att det inte gör så ont. Alltså det gör ont att titta på de här människorna rent för mig. Alltså det, så jag har svårt helt enkelt att det där, svårt att se på det rent fysiskt.
Ja, men du förstår, alltså den här tanken är då så där, kan du på riktigt se dem som bara människor, inte som liksom den här auran de har? Fattar ni vad jag försöker säga?
Nej, för de är ju inte bara människor.
Okej. Point. Du tänker att de är i någon mån sitt varumärke? De är allt det här som hänger där runt.
Det kunde vara intressant att se på den i det avseende, liksom just att se hur den är gjord, vilka avsikter de har ju haft i klipp och bild och val och allt sånt här. Vad det är de försöker säga. Alltså som om man skulle analysera propaganda i egenskap av forskare eller journalist. Det kunde jag absolut göra.
Har ni någonsin sett det här A Tour of the White House med Jackie Onassis?
Nej.
Okej. Okay. Ni ska se den. Det är året 1962 och liksom Jackie Onassis har bjudit in, jag tror att det är CNN för första gången, till The White House. Och hon kommer ingående där medan en mans röst berättar liksom ett tydligt och lugn stämma att här kommer John F. Kennedy, liksom fru John F. Kennedy. Och sen så talar Jackie Onassis med sin sådär käkbens engelska. Liksom sådär, vet du, hon är jättetydlig och ändå sådär jätteproper. Så berättar hon om liksom att det förflutna är jätteviktigt. De har just bonat om The White House och det förflutna är jätteviktigt att innan de borna om det, så var det så modernt. Det fanns inte någon historia där i The White House och hon vill ha kvar det. Liksom. Och jag tänker ju med att det här Melanias 20 Days of History så är A Tour of the White House för 2026. Liksom. Det är liksom, jag vet du, nu är ju Vita huset delvis demolerat och omgjort i marmor och man har slängt ut allting. Och sen är liksom själva rundturen, som ni har påpekat, det är en PR-kampanj. Det är en reklamfilm på många sätt. Att liksom båda de här filmerna, kalla dem vad man vill, så är liksom This is the President's Wife och det här är värderingarna vi ska förväntas ha just nu.
Ja.
All right. Mycket deprimerande.
Det var slut på min prata. Jag brukar alltid vara deprimerande, Janne. Det bakom den här Jesusfasaden så bultar totalt mörker.
Tack. Nu ska vi gå vidare till två andra underverk. Det är två influencers, två influerare som jag mer eller mindre mot min vilja har lärt känna på sistone. Och jag skulle vilja att ni hjälper mig förstå varför de här två är populära, kan det säga någonting om vår samtid? Objekt nummer ett, Clavicular. Och Clavicular är ett artistnamn och det kommer från clavicle, som är nyckelbenet. Och ju större vid man har på nyckelbenet, desto bättre i den här världen som vi kommer att gå in i nu. Den här killen heter på riktigt Braden Peters. Ganska typiskt namn, Braden Peters. Och han börjar år 2020 på Kick och på TikTok som en lyxmaxing, med lyxmaxing-innehåll. Och lyxmaxing har vi pratat om flera gånger här i sällskapet. Det handlar alltså om att försöka se snyggare och manligare ut. Och det är stort främst inom incelkulturen. Och Kick, jag vet inte hur mycket ni känner till Kick, men Kick är som en streamingplattform som påminner om Twitch, bara att den här har lite lösare, eller ganska mycket lösare regler när det kommer till upprättshov, hatprat, sex och trakasserier. Så man får lite göra och säga vad man vill. Och det är alltså den här miljön som Braden Peters har vuxit till sig och blivit stor. Och det finns ganska många inom den här incelkulturen och lyxmaxingkulturen, och de får ha många följare och så. Men det som är speciellt med Clavicular är att han är ganska extrem. Eller åtminstone så låtsas han vara väldigt extrem. Han har berättat att han använder metamfetamin för att hålla sig smal. Och att han förstås dotar testosteron för att få så mycket muskler som möjligt. Och han började med testosteroninjektioner när han var 14. Och han har berättat att nu är han just fyllt 20 år, så nu har han använt så mycket testosteron att han kan inte få barn mera, för att han producerar, kroppen har stängt ner och producerar inte testosteron själv. Och sen en grej som han håller på med mycket så heter bone smashing. Och det här fattar jag tycker för genast, för det låter nu verkligen coolt. Du har, Janne Strang, ofrivilligt varit med om bone smashing. Gällande knäskålen, men han gör det här alltså i ansikte.
Ja, jag försökte omfigurera så jag skulle få lite vackrare knän.
Hoppas det blir vackrare då. Men det här går alltså ut på det här att man har en hammare och så slår man sig i ansikte.
Alltså, nu ska jag ju först och främst säga att ja, Clavicular hade en hammare, men hans föräldrar tog alltid bort hans hammare när han slog sig själv i face i sängen. Så nu när han går och lägger sig så slår han sig med knytnäven. Vi ska försöka ha respekt för den här mannen.
Tack att du kollade upp den där saken. Men alltså, jag förstår filosofin bakom. Alltså, män vill ha då, inom den här genren vill ha en riktigt bred haka. Och då när man slår på benen så är det meningen att man ska framkalla mikrofrakturer som gör att det där benen liksom växer till sig och blir tjockare.
The science is there.
The science is not there. Men varför skulle det inte kunna fungera? Men jag tänker kanske ändå att man inte behöver göra det här. Eller så behöver man. No, jag sa att han är ganska extrem. Han älskar att säga hemska saker. Och allt hade nästan med utseende att göra. J.D. Vance är så fet att han kan inte liksom gå vidare, att man skulle inte rösta på honom. Att fast han politiskt kanske skulle vara rätt, så röstar man då på motståndaren som är snyggare. Och till och med Sydney Sweeney, vet ni, att hon är inte heller snygg, utan hon är då missbildad.
Ja, hon är missbildad, absolut, absolut.
Jo. Och sen gillar han att använda en ord. Och förstås då, han är
alltså, är det nyckelben?
Jag menar just det. Och han är då förstås då hjältefrämst inom manosfären. Men, och nu också ganska stor där han har blivit polare med Tate-bröderna. Och Nick Fuentes. Och han har varit nu på nattklubb och sjungit i en massa opassa. Alltså vidrig låt. Alltså allt vad han säger och gör är liksom lite osmakligt. Vad har ni för känsla kring den här figuren?
Alltså, som jag sa här, så jag har ju alltså börjat lyssna på honom med en och en halv timmes intervju på Raw Talk där han var med. Jag försökte titta på hans livestreams, men de var 8 timmar långa och jag tänkte att alltså, mitt liv är ju inte värt så mycket, men 8 timmar tänker jag inte göra det här. Och jag var ju, alltså det är fascinerande för att det är liksom just så att ta testosteron när du är 14, sen så tar du typ Masteron när du är 16 för att få en större penis, för tydligen just då så kan du få större penis.
Vad heter det? Masteron. Vad är det man tror?
Jag tror att det inte är Mastodon, utan jag tror att det är någonting annat. Jag har inte kollat upp det här, jag bara liksom tog in det. Jag bara tog in det här från den här 20-åringen.
Ja.
Och grejen är ju den, vilket jag tycker att det är fascinerande med vad han säger, att är om du inte tänker efter särskilt långt vad han säger och du liksom glömmer bort någon tanke som gäller mänskligt värde och bara tänker i termer av liksom sådär att alla har någon form av behov som tillfredsställs av någonting annat. Det vill säga att det handlar egentligen om, vet du, tjänster och gentjänster, pengar och produkter och så här. Så då är ju hans synsätt helt vettigt. Snyggare människor har det lättare. Jag tror till och med att folk ska skriva under att så är fallet. Liksom att det blir svårt desto fulare du är. Och då så att liksom, jag satt där och lyssnade på honom och var så där att ja, gå på puntis, ja, om du inte liksom är snygg så kommer ingen kvinna att tala med dig, ja. Är du en kvinna som är ful så är det ganska kört, ja. Liksom, det är liksom jättemedryckande och under inget skede tänkte jag på att det här är en 20-åring som talar. Och det som är, tycker jag ju... Jag skulle ju säga att jag vet inte vad det säger så mycket om vår samtid. Jag kanske skulle hävda att det finns ingen orsak att vara moralisk just nu, skulle jag säga. Liksom, att vara moralisk är ett individuellt val. Det finns inte egentligen någon annan tanke, utan det är liksom så här, att du, oberoende av om du är 20 eller håller på att somna i liksom presidentens rum liksom, eller på Davos, liksom. Så allt handlar egentligen bara om så där, har du något, vill jag ha det, okej, okay, let's do deal. Liksom.
Ja, det där, jag har två poänger här. Ja.
Säg bara, Janne.
Ja, den första. Män före de 21 år gamla har överhuvudtaget ingen uppfattning av konsekvenser. De är som så här schimpanser som lever i ett så evigt abstrakt nu, som bara liksom reagerar på saker omkring sig. Det är basically människor som ska sättas i armén. Alltså. Det är därför vi har arméer. Alltså. För, som någon slags liksom, disciplinärt system där de får sen act out de här idiotierna som de har, så kan man släppa ut dem lite senare. Det här verkar ju vara ett typiskt exempel på en sån person. Point två. På 90-talet fanns det alltså något som hette Jim Rose Circus Sideshow, som åkte från musikfestival till musikfestival. De var så här fakirer som gjorde så här små shower mellan banderna. De åt glas och stack nålar i ögonen och hängde strykjärn från pungen. Och sånt här. Och det här är liksom någonting som jag tänker skulle kunna tilltala den här Peter, eller vad han heter, också. Och det finns ju den här traditionen av sån här liksom självplågande clownerier som är väldigt amerikansk, som jag tycker han faller alldeles naturligt i.
Ja, alltså jag tänker ju säga att det liksom är, jag tror att det liksom är en lite för lätt grej att tänka att det här är en sideshow-grej, för att han talar själv om det här under den här, som jag sa, att Lux Maxing kom till 2023, och då var det liksom mycket så det här mewing, att man ska tugga för att få de här käkbenen. Men jag tror att vid det här skedet, du nämnde det här att han inte är särskilt manlig för att han fokuserar så mycket på sitt utseende, Anne. Och det där är ju en syn på manlighet, att män inte ska fokusera på sitt utseende, vilket egentligen också bygger på att man helt av sin natur ska vara byggd på ett visst sätt. Jag menar, du kan inte se ut som vad som helst och inte köta om dig själv. Du måste ändå liksom på något sätt se ut som någonting. Nu blir det ju en sån här situation där det låter som jag skulle typ säga att clavicular är den man ska lyssna på i allting. Det är inte det jag menar. Utan det jag försöker säga är att här också håller på att ske en situation där en viss ridå håller på att falla ner. Där det är så där att man inte kan män se ut som vad som helst. Att det är liksom... På sista året, jag tror att i fjol, så var det en jotto på Yle om att män liksom förväntas ha hår. Man får inte ha håravfall eller generande hårväxt. Alltså går män och skaffar hårimplantat och liksom laserbortar sitt hår. Jag tänker på det här jättemycket. Liksom, hur ska jag se ut om några år? Vem ska vilja ha mig? Vem ska vilja tala med mig överhuvudtaget? Inte en maskulin tanke, men en helt vettig tanke i någon mån. Förutom att den tär otroligt mycket på mitt psyke. Och där tänker jag ju mig att om du har mycket problem med ditt psyke för du tänker på ditt utseende hela tiden, så börjar ju metamfetamin verka ganska vettigt igen.
Jo, och på 50-talet använde ganska många hemmafruar amfetamin för att hålla sig slanka.
Absolut.
Och på sätt och vis, det vad han gör är inte alls mycket mindre extremt än vad många kvinnor gör.
Nej, och det är ju samma med hans stream också, när du nämner hemmafruar. Hemmafruar så satte ju hela sitt liv på att hålla huset i skick. Han har nu talat om det att han hinner inte gå på gym. Han hinner inte egentligen göra någonting förutom sin stream. Att han liksom, han knarkar och sen så talar man om hur man blir snygg för att hitta människor. Och jag vet inte när han ska hitta de här människorna heller, för att han streamar ju hela tiden. Han är en hemmafru. Det är helt rätt, rimlig tanke.
Förut så var det inom gay-communityn kanske mer att man höll på med alla de här sakerna. För att utseende, vad jag förstått, är extremt viktigt i vissa delar av gay-communityn. Men nu verkar det här verkligen 2023 sprida över också till heteromän.
Ja, sen tänker jag ju att gay-community har ju också det här med bears och otters och sådana här saker. Och där är ju liksom, jag vet inte hur lika utbrett det är. Alltså jag har ju stött på det där med dark masculine energy och ursus factor och sådana här saker. Alltså människor där ute har helt nya ord för att beskriva saker de önskar sig till julklapp.
en till influencer. Det här är lite kortare. J-Ma, han är så rik att han har människor som matar honom så att han inte behöver lyfta sina händer själv. Ni har kanske snubblat över den här videon när han matas i en Louis Vuitton-butik. Och jag undrar för det första av er att om ni skulle vara så rika att ni skulle ha tillgång till assistenter dygnet runt, vad skulle ni ha dem att göra?
Och Janne börjar nu först, för att jag är bara en 20-åring nu. Jag har inga konsekvenstänkare överhuvudtaget. Det här. Ja,
det är en ganska bra fråga. Jag har alltid varit fascinerad av det konceptet av de här gamla hövdingarna då före det fanns bilar som hade bärstolar. Jag var i Kungliga Livrustkammaren i Stockholm och såg en sån här. Det är helt fantastisk kreation med de här, ni vet hur de ser ut, va? Det är som en liten telefonkiosk och sen är den fast på så här pålar som, så har du 4, 5, 6 bärare som bär dig fram i den här. Det här sättet att vara människa på är liksom fascinerar mig. Jag kan inte penetrera den där slags mentalitet hos människor som köper sådana här tjänster av folk. Tyvärr, jag måste passa den här frågan. Jag passar den vidare till 20-åringen.
Tack. Alltså, det är ju så knäppt, för att jag tänker ju mig själv att liksom, skulle jag ha så där mycket pengar? Jag vet inte om assistent skulle vara grejen jag skulle gå in för. Utan jag skulle ju gå in för de här grejerna som just, vad heter det, Putin och Xi Jinping håller på med. Alltså, byta organ, förnya mitt blod, försöka se till att liksom, kan jag få nanobottar i mig som ser till att jag hålls liksom frisk hela tiden. Jag skulle vägra att dö.
No, han säger själv att han är son till Jack Ma, och Jack Ma är ägaren av Alibaba och en av Kinas rikaste män, eller en av de rikaste. Och då berättar Jay Ma sitt liv som internationell student, att vad han håller på med. Vad är internationell student? Jag vet inte, jag har aldrig sett honom studera. Men han berättar om sina Lamborghinin och flickvänner och sina klockor. Han har haft flera klockor samtidigt på armen. Jättestiligt. Och allt det här låter ju helt vanligt. Det här är sånt som finns på Rich Talk, heter det. Och att folk visar och så kommenterar man att oj, så där, det där är rich right. Så där ska man göra. Men det finns bara en sak, att ingenting av det här är sant. Alltså allt är bara ett påhitt. Han är inte Jack Ma's son. Och det här är också ganska genialiskt, för det betyder att varje dag så kommer tusentals människor in och kommenterar att det här är inte Jack Ma's son. Och det enda du vill ha en kommentar, det är ingen skillnad vad det står, utan du behöver de där kommentarerna.
Hur vet du att det inte är bottar, för att återgå till din fråga om det är riktiga människor?
Antagligen är det bottar.
Ja.
Men gör det något?
Nej, inte om ekonomin funkar på bara en kommentar, nej.
Bra fråga. Men det var jag funderar på, att vad säger de här två exemplen? Jag skulle kunna ta 1000 andra. Men vad säger de här om vår samtid? Alltså varför är det just nu så här galet?
Vill du gärna börja?
Någon skulle säga att kalla det för late capitalism, för det kan man ju sätta på allting som är lite knasigt och sån här. Men alltså, eller en sån här galopperande nyliberalism just i fråga om uppmärksamhetskulturen och sån här. Du behöver göra bara en så här helt absurda jotton för att bara liksom fånga människors uppmärksamhet och sen kan du sälja crap till dem.
Det där, jag tänker så här, jag vet inte något annat än att på ganska många ställen så hittar jag estimat om att vi under 2026 kommer att nå en fas där vi har 90% av våra flöden genererade av AI. Alltså AI-material, för att algoritmerna prioriterar AI. Och jag tror att det här måste ju påverka vad vi lägger upp om vi ser jättemycket AI-material. Och och att vi börjar tävla med AI. Först härmar AI oss, och nu är vi vid den fasen där vi börjar härma AI. Och jag tänker att det som är producerat av så kallade riktiga människor som Clavicular och Jay Ma är liksom minst lika sjukt överdrivet som något som AI skulle skapa. Alltså jag tänker Clavicular, han ser ut som så snygg inom citationstecken som något som AI skulle kunna rita upp. Att det här är en idealman. Han ser ju inte verklig ut, inte på något sätt. Och Jay Mayen tycker jag som ChatGPTs hallucinationer. Alltså det är liksom, det ser ut att vara sant, men det är inte det. Det skulle kunna vara sant, men det är inte sant.
Jag har alltid haft den där tesen om att människor kommer att pröva allting. Vet du, allting det är möjligt att göra så kommer människor att göra. Det är lite av den här virusteorin eller den här liksom teorin om att människor liksom tar över allting och liksom, allting måste testas. Till och med liksom att slå sig själv i skåpet och allt sånt här liksom för att bli snygg. Vilket förstås är helt absurt, men liksom det måste göras. Liksom, det måste bara göras som något slags liksom, nästan ett uppdrag för mänsklighetens liksom, fullföljande av sitt öde. Att, liksom, att göra allt som bara är möjligt. Liksom alla uppfinningar som man kan tänka sig måste försöka liksom realiseras. Alla crazyga upptåg som man kan tänka sig måste göras. Och det här är liksom två puckon nu som liksom tjänstgör för mänskligheten i den här genren att liksom, av idioti. Då, liksom att det finns de som uppfinner nya mediciner, det finns de som vet du, komponera vacker musik. Och finns det sådana här som måste uppfylla den här andra änden av spektret liksom där man gör totala idiotier. Och det, liksom, det måste också göras och det är lika mycket värda som vi andra.
Jag tycker om det där att allt måste testas. Det köper jag älskar det.
Yes, jag tänkte först att jag skulle tala om OS, men det fanns ingenting intressant att säga om olympiska spelarna, speciellt inte vinter-OS. Så det här, istället så snubblar jag över en nyhet här i Danmark. Förra veckan så befriade högsta domstolen en 30-åring som tidigare hade blivit dömd till 7 dagars fängelse för publicering av rasistiska vitsar. Det handlar alltså om att Danmark införde en ny lag nyligen som var avsikt att skyddade minoriteter, då, den här så kallade rasismparagrafen. De kom fram till då att, jag har talat nämligen om det här tidigare i sällskapet för 1,5 år sedan tror jag, när jag var och tittade på en stand-up med just de här skämterna i akt och mening att göra en olaglig stand-up. Så jag tänkte bara komma vidare och liksom knyta på sen här och säga att de var inte sen heller olagliga för att högsta domstolen tyckte att det är helt okej att skämta det där om minoriteter på alla möjliga olika sätt så länge intentionen inte är att skada någon. Så det var ju ganska spännande liksom lite sådär anti-woke vibe shift beslut som kom.
Var du förvånad Janne, när du hörde om det här?
Jag vet, jag reagerade nog väldigt positivt på det. Alltså, jag tycker att den här slags liksom, två tankar i huvudet på samma gång måste man kunna ha i ett civiliserat samhälle. Liksom. Jag tycker man ska kunna skämta om saker. Sen tycker jag att vi ska också kunna vara alerta på varandra vad den här intentionen är. Alltså, vi måste som människor kunna förstå varandras intentioner. Och det är något som vi inte borde lagstifta bort.
Jag tänker att det här hör kanske inte till din jotto, va?
Jag vet, det här är lite som en introduktion till, för den här rasismparagrafen påminner om den här blasfemiparagrafen som jag egentligen tänkte ja. Prata om, som fortfarande är i kraft i Danmark. Alltså ni minns säkert en sån här clown som heter Rasmus Paludan.
Som, ja, just det. Bränna,
som det här,
bränna
det här. Ja, en dansk-svensk rabulist, han grundade så här extremhöga partier. Allting började med att han slog huvudet i en olycka 2015, så blev han radikaliserad nazi. Så att, ja, make of that what you will. Men där, efter det så har han alltså närmast livnärt sig på att åka omkring i muslimtäta förorter för att liksom provocera dem till upplopp för att kunna visa att de här passar inte in i vårt samhälle. Och det här har han gjort genom att sätta eld på och spela fotboll med Koranen bland annat och sånt här, och liksom håna profeten Muhammed och allt sånt här. Vad var det nu liksom vet du, kasta griskött på folk och allt sånt här, liksom jättemoget uppträdande. Och här har vi alltså en intention som är ganska klar, kunde man tycka, som inte liksom att kämpa med det här. Och det här fick då repercussioner, påverkningar alltså långt ute i vida världen, i den Mellanöstern och de rika oljeländerna och sånt här, som höll på att skada Danmarks anseende. De började marschera och bränna danska flaggor och det där, protestera utanför, avbryta handelskontrakt och sånt här. Det här tyckte danska regeringen att sånt här kan vi inte gå med på, att det där, nu måste vi göra någonting åt Paludan. Och så tog de en bazooka och sköt den här myggan med en ny lag som då liksom skyddar religiösa artefakter och texter från desekration. Det kallas för den så kallade blasfemilagen. Alltså, och det här var det ju många då, inklusive jag, som tyckte att sända helt fel signaler och började fundera hur det ens är möjligt att ett nordiskt land liksom inför en sån här liksom skydda religion paragraf. Vad har hänt i samhället? Hur har stämningen ändrats? För bara ett par decennier sedan så var det så väldigt positiv, progressiv anda på gång. Alltså vi höll framgångsrikt på att närmast utrota religion och tro ur offentligheten. Just som någonting som är helt förlegat, som är fördummande, rent av skadligt, som det ju är. Och nu känns det som att religionen har fått eller getts en ny chans till comeback i samhället och i liksom den offentliga diskursen.
Det gör mig
inte glad.
Nej, men jag måste stoppa det där. Att på vilket sätt, om vi talar på en individuell nivå, så på vilket sätt är det skadligt för mig att tro vad jag nu tror?
Ja, alltså, det beror på vad du tror förstås. Men alltså, om du tror på att det finns någon slags övernaturliga väsen som ser över dig och ger dig mening, så är du ju liksom, så är du ju inte helt tillräknelig. Det är ju absurt.
Men om det här är något som jag håller för mig själv och något som det där gör mig liksom bra för mig och får mig att må bra.
Jag håller helt med. Där hemma kan du ju sitta och tycka vad du vill, men du kan inte kunna komma liksom ut i samhället och liksom, och vet du, säga att vi borde göra så här och så här för att Gud vill så här och så här. Liksom. Det är ju absurda argument som inte borde liksom ha någon relevans. Det är liksom det här som jag tycker vi var på så bra väg att få bort. Att liksom människor som det där hänvisar till Bibeln som rättesnöre eller andra sådana här fantastiska idéer liksom blev på något sätt marginaliserade ur debatten. Liksom man behövde inte ta dem på allvar längre. Och nu tycker jag ser att det börjar uppstå så här nya pockets eller öar av religiositet som börjar hävda sin liksom sin rätt att vara religiösa i offentligheten och att liksom att människor borde liksom ta dem på allvar och det där och ta hela det här, de här övernaturliga budskapen och sånt här på allvar. Och det här är ett jättefarligt och liksom dumt steg för samhället att ta, och där tycker jag att den här lagstiftningen som skyddar då liksom, även om det var med god orsak säkert, men börja skydda liksom, vet du, religiösa böcker eller sånt här, är liksom helt fel, i fel riktning liksom för samhällets välgång och utveckling.
Jag tänker mig att det i någon mån är liksom lite så där konstigt att tänka sig att människor inte skulle bli arga för att man går åt någonting som de anser på grundläggande nivå var viktigt. Sen tänker jag mig att det är lika konstigt att religiösa människor inte förstår att de går åt grundläggande saker på grund av sina religioner. Att de kan vara så där, vet du, att alla vill ha barn, där jag är så där att nej. Eller alla vill liksom, vet du, värdera sin pappa och mamma, och jag är så där att nej. Liksom det är såna tankar som måste kunna diskuteras, och där håller jag med dig att all form av fanatism, oberoende av om det är liksom religiöst eller ateistiskt, så i någon mån kortslutar allting.
Vi verkar vara överens åtminstone om att en slags religiositet har gjort ett återkomst i offentligheten på ett sätt som inte faller för 15-20 år sedan.
Absolut.
Och har du en teori? Jag kan ge min teori för vad det har hänt, vad som hände. Alltså, jag vill inte, så, som man brukar säga, jag vill inte skylla allt på 9-11, men det hjälpte ju inte. Men om vi nu börjar där, så ledde det till den här konfrontationen mellan Mellanöstern, alltså muslimska, och den här liksom Huntingtons idé om clash of civilizations, som kanske ändå inte är helt felaktig. Åtminstone inte har man varit väldigt bra på att utnyttja de här, liksom, de här grejerna. Och, men vi står i ett samhälle där vi har två åsikter om hur vi ska leva med varandra. Det finns de som tycker att vi ska bara leva sinsemellan, de som ser likadana ut och som alltid har liksom levt här. Och så här finns det oss som tycker att det är mycket bra om liksom människor kan komma samman och mötas över olika kulturgränser och annat sånt här. Och det är de här två som slåss om det. Och jag tror att vi gjorde ett misstag, inte att ta emot en massa människor som behövde en tillflyktsort från så oroliga länder, ibland annat Mellanöstern då. Men vi gjorde eventuellt ett misstag i det, att vi inte liksom tvingade dem att sekularisera sig när de kom. Att man liksom, vänstern som alltid är liksom mer välkomnade till yttre influenser och samhörighet och solidaritet mellan människor, lyckades inte liksom karva bort den här religiösa delen ur de här personerna, och liksom skilja på personen man ville liksom skydda och de liksom vansinniga villfarelser som de här människorna bär på i form av då religiösa åsikter som väldigt djupt sittande i de här personerna. Här tror jag att man liksom svek lite sitt eget uppdrag, för att samtidigt så hade man ju jättefint lyckats liksom utrota kristendomen ur sina liv. Men nu ska man plötsligt då liksom respektera islam på ett nytt sätt. Att liksom, och det blev bara liksom absurt. Jag förstår att det sen väckte irritation hos de människorna som inte överhuvudtaget ville se människor med någon annan färg i face. Men samtidigt så väckte det en sån här motreaktion i den här konservativa liksom reaktionära högersidan, att då liksom beväpna sig själv med en så här religiös identitet som kristna och sen liksom börja hävda och understryka västvärldens civilisatoriska överhöghet gentemot de Mellanöstern religionerna som är mycket yngre och så här, och whatever, trots ju att också kristendomen kommer därifrån. Och allt det här ledde till en sån här obehaglig liksom klet av idiotier, villfarelser som slåss mot varandra, och nu har vi liksom på allvar människor som tror att jorden är platt igen. Och ja, jag är ju liksom på en sån här ganska hård linje som man kallar Christopher Hitchens-linjen, att religion förgiftar allting.
Men kan
liksom, det gör allting liksom blir liksom smutsigt och liksom kletigt och toxiskt när man börjar ta in religioner, och det är därför den ska hållas där hemma och liksom inte tas ut någon annanstans.
Nu är du vår predikant. Nu. Men alltså, jag respekterar vad du, eller jag vet inte, men måste man kalla det för vansinniga villfarelser?
Nu är det ju helt vansinniga villfarelser. Om du liksom läser vad en kristen människa till exempel förväntas tro på. Att en person att det existerar ett eventuellt väsen, en person har förkroppsligade, att när du äter ett kex i kyrkan så är det på riktigt.
Ja, men jag tror att man
behöver information att det på riktigt är den där människas kropp som kommer in i din kropp.
Men jag tror att det handlar mer om gemenskap och värderingar och kanske en viss form av ödmjukhet. Och att det behöver inte handla om att man på riktigt tror att man kan vara också till exempel en vetenskapsman och veta hur jorden har uppstått. Och så kan man se det andra kanske som en allegori.
Då är du inte religiös.
Jag tycker nog att det där är liksom att lite urvattna. Men det som jag tänker att det här med, det som Janne var inne på, det här med att man ska karva ur någonting ur människor, så det är ju liksom, det är ju bara utrotning.
Kanske skilja på, vet du.
Ja, men alltså, vad heter det? Alltså, det att vi övergav kristendomen, eller liksom Nietzsche då skulle sagt liksom att Gud är död. Så det var ju fråga om liksom en utveckling. Det är inte så att du var så där att om inte du går med på att sluta tro som du gör, så kommer du inte in hit. Det är ju något helt annat, och jag förstår att du i Danmark tänker det här, för att ni har ju gjort vissa saker med flyktingar också, där ni liksom tar bort saker av dem för att se till att de ska få tillträde i landet.
Men guldtänder.
Ja, guldtänder till exempel. Det är ju inte en essentiell del av en människa med guldtänder, men det kanske kan vara lite frånstötande att man river ut dem ur folk för att de ska få komma in. Men där håller jag med dig att vänstern har ju det intressanta problemet, till exempel att man tänker att alla människor är lika, och vi är inte alla lika. det är ju det som är det här återkommande problemet, att man tänker att i en annan människa så bor en liten jag. Och det är ju inte sant. Människovärde bygger ju inte på det att jag ser mig själv i dig, Janne. Det är ju liksom, människovärde är ju någonting, och det är egentligen en ideologi i sig. Men liksom, jag tror inte att du kan karva ut någonting ur människor och säga att om ni avstår från det här och bara är det hemma, så får ni vara här. Jag menar,
det tycker jag man kan kräva.
Men det är ju samma med homosexualitet.
Det är rimlig krav. Liksom. Vi har andra lagar också som dikterar hur man ska bete sig i offentligheten. Vet du? Om du går hemifrån naken så får du gå naken på stan. Men om du går ut på stan påklädd så kan du inte bara klä av dig naken och dalla omkring. Det anses inte komma få.
Nej, det är sant. Men till exempel den här diskussionen om vad du ska göra hemma. Så det var inte särskilt länge sedan som till exempel homosexuella inte fick vara homosexuella ut på stan. Att det, liksom, det beror på hur du tänker. Att är det på riktigt som du, jag förstår som du som tycker om Christopher Hitchens, så tycker jag att det är en sinnes, alltså det är en psykisk sjukdom att vara religiös. Och då att klä av sig naken på stan, det är en del av en hallucination eller en desillusion. Alltså det är liksom, du har inte en verklighetsanknytning på det viset. Men alla människor håller ju inte med Christopher Hitchens. Det är ju liksom där din tanke brister.
Nej, men de kanske borde.
De kanske borde, i en idealvärld så skulle de.
Men kan man respektera att andra tänker på ett annat sätt? Alltså, det finns ju, blasfemilagen så finns det också en lag som tillåter att...
Jo, men vi har ju någon slags, nu förlåt om jag tjatar, men vi har ju någon slags, liksom, vi måste ha någon slags gemensam verklighet.
Men det är det som inte finns just nu. Det är ju den som inte finns. Det är därför vi har så många lagstiftningar. Det är därför vi har till exempel, alltså hela tanken kring att man ska ha safe space där det finns en massa olika regler kring hur folk ska respektera varandra, tyder ju på att vi inte har en gemensam värdegrund eller verklighet. Håller du med mig?
Så är det säkert. Så är det säkert.
Ja, då kommer blasfemilagstiftningen in som någon form av, vet du, istället för att vi har något gemensamt så har vi en massa olika små regler som ska se till att vi hålls människor, men vi kanske inte är det just nu.
Mm. Det är kloka ord.
Nej.
Det är mycket kloka ord. Jag kan ju erkänna, jag saknar alltså den här förmågan att det där, precis som jag inte kan förstå att någon vill sitta i en bärstol, så kan jag inte förstå att någon vill liksom frivilligt lobotomera sig och liksom intala sig att det finns någon, vet du, makt som vakar över dig och att det finns någon mening med allting. Allt sånt här. Det är bara jag kan inte förstå hur sådana här tankar liksom uppstår i människors huvud, om det inte är liksom kulturellt betingat. Jag är ett stort fan av det där, av ett fotbollslag som heter Arsenal från London. Och de har nu liksom, av en slump tydligen, lyckats förvärva 5 eller 6 sådana här liksom helt genomkristna typer som kallar sig för Bible Brothers i det här laget. Vet du, och det har alltid irriterat mig att när fotbollsspelare kommer in på plan så, vet du, så gör de korssteckning eller pekar mot himlen eller något sånt här. Vet du. Och det där. Och sen när de gör mål så liksom så du pekar mot himlen som om, vet du, Gud hjälpte dem. Och det här är helt samma som, vet du, nazisterna hade på sina bältspännen. Vet du, Gud är med oss. Och så, det är sån här tycker jag att man bra skulle kunna liksom ta på FIFA-nivå och säga nej, men sån här liksom uttryck ska vi inte ha på fotbollsplanen. Det här är liksom, it's too stupid, it's too, vet du, kränkande för människor som vill titta på fotboll. Du ska inte hålla på med liksom dina religiösa villfarelseyttringar här på fotbollsplanen för 100-tals miljoner människor. Det är bara inte okej.
Okay. Ja, det är irriterande att fotbollsstjärnor kommer in och gör korstecken. Jag håller helt med. Och att visa folk pekar fingret uppåt också är irriterande. Nazierna hade Gud. Och sen råkade det finnas en författare som var på ett koncentrationsläger. Jag kommer inte tyvärr ihåg hennes namn. Men det hon sa var, du kan inte ta himlen ifrån mig. Och det är en otroligt vacker sak att säga. Och det är också det som jag tror att blir det här liksom, du kan inte ta himlen från människor om en gång har himlen i sig. Liksom, eller ser den på något sätt.
Jag tyckte det var jättefint sagt, men mitt poäng kanske är att vi inte behöver, alltså för att ha ett meningsfullt liv, vilket människor vill ha, så tror jag att det ska faktiskt hjälpa att bli av med de här liksom religiösa villfarelserna, eftersom de bara för oss ett fel håll. i det här, i vår sökan efter mening. Alltså titta genom ett teleskop istället. Titta ut liksom på stjärnhimlen eller liksom i ett mikroskop djupt in i liksom, vet du, de små beståndsdelarna av tillvaron. Och om du inte liksom får en sån här nästan vad man skulle kalla religiös liksom wow-upplevelse eller liksom på något sätt en existentiell grund att liksom att förhålla dig till, så då kanske det faktiskt är helt vettigt att du lever ditt liv i någon slags fantasivärld. För att det som liksom den fysiska världen erbjuder, och inte bara den fysiska men också vår mentala värld liksom i förhållande till den, är liksom helt tillräckligt utan att vi behöver sätta in såna helt onödiga fakulteter och kategorier som inte finns där.
Eller, det liksom, för dig är det så. Men kan du acceptera, eller kanske på något, du är ju jätteliberal annars har ett jättevidsynt tankesätt, så kan du tänka att de här människorna kan få ha det ändå utan att det är bort från dig?
Som sagt, alltså, det kan ju bra sitta där hemma och ruva på de här tankarna. Det är helt i ordning. Alltså, där hemma får man göra stort sett vad man vill.
Inklusive slå sig själv i face med en hammare.
Absolut.
Jag läste att religionen, att folket som mest troende i de allra fattigaste länderna, plus USA.
Ja, men USA är ju ett urland med ett i-land som binikemask.
Det är en väldigt fin frasering.
Jag är författare, har du hört.
Just det. Ja,
det händer ibland.
Någon gång också.
Det händer ibland.
Men jag kanske kunde knyta ihop på sen bara, yes, med att hänvisa till de här två lagarna, alltså rasismparagrafen och blasfemilagen. Som det där. Det, som jag sa, så rasismparagrafen blev nu ödelagd basically i högsta domstolen. Och nu kan vi väl hoppas att också den här blasfemilagen går samma väg. För jag tycker vi måste kunna dela med folk som Paludan på ett bättre sätt. En med att liksom försöka återinföra eller respekt för religionerna i samhället igen. Det förtjänar de inte.
Hörni, nu säger jag att det står folk här på rad utanför studion. Och Janne Strand...
Har de högafflar och facklor?
De har brinnande kors. Jag vet inte, är de upp och ner? Upp och ner. Är det bra eller dåligt för oss?
Äntligen.
Janne Strand, tack och lycka till nu med knäna och det där... Bra jobbat. Och Adrian Pereira, tack.
Tack så mycket.
Och jag, Anni Hietanen, säger tack för mig. Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då.
Moi.